För er som då vill följa med i psalmboken så är det samma sidor som Per hänvisade till sen. 1572 eller 1242. Och när vi nu möts under temat att växa i tro så är det den femte söndagen i påsktiden, den sista. Sen går vi snart in i pingsttid. Men vi dröjer kvar vid påsken och med det som passerar där, det svåra och det underbara. Och så kommer vi nu att backa tillbaka till det som kallas Jesus avskedstal till sina lärjungar. Det är där vi kommer att befinna oss i den här texten. Och det tycker jag är ganska viktigt att understryka, att när Jesus efter de här åren av oerhörd närhet, oerhörd kamp, stora risker, stora utmaningar och stor glädje tillsammans, så är det här chansen för Jesus att så att säga på jordelivet lämna över till lärjungarna. Och vad är det då han vill säga? Och då läser vi från Johannes 15 kapitel, verserna 10 till och med 17. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Amen. Gud, vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus talar till oss precis här och nu i Lerums ekumeniakyrka i maj 2019. Tack för de bud du ger oss. Tack för befallningen om kärlek, Herre. Låt det här slå rot i våra bröst och i våra inre så att vi alltid är beredda att följa detta. Amen. Man skulle kunna sammanfatta Jesus avskedsord till lärjungarna med tre ord. Kärlek, vänskap och glädje. Och finns det något finare? Finns det något finare att bygga församling på? Att bygga ett kristet liv på än detta? Så egentligen har Jesus redan predikat för oss. Men för formens skull så ska jag säga några ord till. Men det jag tycker är så fint också här, det är att vi har fått med oss orden från första Johannesbrevet. Och jag ska försöka bara ge er en bild som kan vara lite spännande att ha med sig för att se hur saker och ting utvecklade sig efter påskdagens under med uppståndelsen. Men också efter det som också har passerat nu, Kristi himmelsfärdsdag. Den går väl tämligen oförmärkt förbi, tror ni inte det? I åtminstone svenskarnas hjärtan. Det är inte så hemskt många som uppmärksammar detta. Men det är ju egentligen en enormt stor dag. När Jesus lämnar oss här på jorden med löftet att jag går till Fadern och jag finns alltid hos er. Som vi säger i nattvarden, detta är trons mysterium. Men vi kommer in nu i en tid. Johannes evangelium är daterat någonstans mellan år 90 och år 100. Och jag brukar säga att vi kan väl bestämma oss för att det är lärjungen Johannes, den som Jesus älskade, som skriver. Bibelforskarna anser inte att det här är fastlagt enligt de vetenskapliga normer man kan ha. Men det känns gott. Så tycker jag. Och det vilar jag i. Men vi har mött också då texten från första Johannesbrevet. Och det som är spännande här, det är att den församlingskrets, det kristna sammanhang där Johannes evangelium skrivs, är samma församlingssammanhang där första Johannesbrevet växer fram. Och då får man ju ta höjd, som man säger nu för tiden här, och tänka, om vi säger att det här, vi kan bestämma oss för just nu att det här är år 98, bara för att ha en hållpunkt. Så när Johannes evangelium skrivs, då har det gått 65 år sedan händelserna i Jerusalem den där påsken. Johannes evangelium pekar tillbaka på det som hände då, vill på ett tydligt sätt berätta om vad det var hos Jesus som gjorde att människor på riktigt fick fäste i sina liv och i tron. Vad var det han sa, vad var det han gjorde som aldrig liksom gick ur de som hade funnits med då? Och Johannes evangelium skiljer sig ganska mycket från de tre andra evangelierna. Det har nog många koll på. Men det är viktigt att tänka på att det här är just hos Johannes som Jesus avskedstal finns med. Och han berättar där om hur Jesus ger sitt, så att säga, ordliga testamente, eller man ska säga, till lärjungarna. Men i samma veva, under samma tid, så i den här församlingen och med en okänd författare som man dock inte tror är samma Johannes, så förmedlas de tre Johannesbreven. Och framförallt det första Johannesbrevet utskiljer sig därför att det handlar nästan till sin helhet om kärlek. Och jag tycker att detta är så fint därför att hur detta nu gick till. Alltså det skulle jag har varit lärare i många år och ser ni inte upp så får ni en lektion här. Det ska vi inte ha när vi predikar. Men bara lite grann, va? Hur gick det till när dessa bud hamnade i skymundan för organisation, regelskapande, struktur? Alltså det som vi kallar kyrka. För faktiskt är det så här att Jesus talar i plural, om ni håller mina bud, säger han. Och han talar om faderns bud. Och det är ju väldigt lätt att tänka 10 Guds bud då. Och de är ju inte så konstiga, eller hur? Om vi har dem någorlunda i huvudet. Alltså det är väl att vara människa, att följa 10 Guds bud. Och inte vara så där väldigt religiös för att låta bli att döda folk och sköta sig. Men däremot att få en input att det yttersta, det som Gud ytterst begär av oss, som vi inte får backa på, det är att älska varandra. För när vi gör det så älskar vi också Gud. Det är vårt sätt att visa det. Och vi är nu sådana vi människor. Finns det ingen struktur och organisation så börjar vi bygga en, eller hur? Så är det bara. Och det är säkert bra, för vi hade kanske inte haft Lerums ekumeniakyrka eller Betlehemkyrkan eller någon kyrka i dem. Inte. Det hade funnits mycket sånt förnuft med. Men vi får aldrig backa backa från detta oeftervisliga krav, denna befallning om kärlek. Och man kan säga då att i Johannes evangelium, i avskedstalet, så är det riktat till lärjungarna, och i första Johannesbrevet så är det riktat till församlingen. Och ja, det skulle ju i och för sig kunna anses då vara en garanti för att det aldrig blir några konflikter i en församling och så. Det hade ju varit väldigt fint om det var så. Att där, ja, där råder kärlek, sen är det lite jobbigare när man ska gå utanför. Men det vet vi också tyvärr av erfarenheter, hårt prövade sådana. Att så enkelt är det inte heller. Men i första Johannes brev så står det också att låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Och det är där min tacksamhet blir så stor till de föregångarna som en gång i tiden startade Betelskeppet, som fortfarande ligger i Göteborgs hamn borta vid Gullbergsvass någonstans där borta, som började bygga upp det som blev Räddningsmissionen. Här i Lerum, jag pratade med Einar innan här, som nu finns i Ria, som det ju alltid har hetat här. Men Ria är ju också hela människan. Det är ju en annan sån organisation. Alltså där man på ett helt naturligt sätt möter människor i ögonhöjd. Och när jag får vara på kaféet på morgnarna och möta människor när vi öppnar, alltså är man en minut sen, då står folk och trycker näsorna. Vi har numera glasdörrar, kanske några av er har sett, som en första entrédel i Betlehemskyrkan. Då står de liksom och trycker näsorna och det knuffar på lite, va? Så får jag öppna där. Och vet ni, det första jag gör varje morgon, det är att jag tittar människor i ögonen och så säger jag, välkommen hit. Så tänker jag, hur många leenden möter en person som sitter och tigger utanför en affär under en dag? Några, absolut. Men väldigt många går bara förbi eller till och med säger väldigt tråkiga saker. Det kommer inte bara romer till vårt café, det kommer människor av alla slag. Jag skulle vilja säga att en grupp som inte är minst viktig och som man kanske kan tendera att glömma bort, det är ensamma människor som har blivit gamla, som inte står ut med ensamheten. De har lägenhet, de har en pension, men de kommer för att få sitta ner bland människor i lugn och ro och äta sin frukost. Vi har ingen bönesamling på de här kaféerna. Vi har inget tydligt uttryck för att detta är en kristen verksamhet. Om man inte räknar att jag alltid har den här kragen. Om man inte räknar att detta äger rum i en kyrka. Om man inte räknar med att vi ber inför varje morgon. Inför dagen. Så att allt vi gör sker i Jesu namn, va? Men i Jesu namn så delar vi ut mat, fixar tvätt, fixar dusch, har lite kläder som vi kan lämna ut till folk som inte har någonting. Det är väldigt svårt, jag tycker det var väldigt svårt innan jag började jobba med detta, att tänka, har du din packning någonstans, kan jag säga, jag gör inte det så ofta nu. Nej, det är ju de här påsarna då, va? Tänk att leva så. Och tänk att man ändå går upp på morgonen. Och att man kommer till exempel till Betlehemskyrkan för att få en frukost, för att få gemenskap, för att tvätta sig. Visst är det häftigt med människor, alltså, att man kan, även i den mest utsatta av situationer, kan man göra detta. De som byggde församling under de här hårda årtiondena, 40, 50, 60, 70 och så fram i Medelhavsvärlden. De som såg till att det där lilla splittrade skaran där vid Golgatas kors växte och växte och växte. Det var de som varje dag såg till hela människan. I bön och i delande möttes man i hemmen, men man gick ut för att förkunna glädjebudskapet. Och den enorma sprängkraft som finns i detta, den ska vi ta vara på idag med. Och när kyrkorna går före när det gäller rätten för människor att få stanna i Sverige, när kyrkklockorna ringer i många av Sveriges städer för de konvertiter som Sveriges regering vill utvisa till en högst oviss framtid, då blir jag så stolt. Och när människor faktiskt vågar sina liv för Kristus, för det gör vi väldigt sällan, eller hur? Men vi vet också vad som har hänt på senare tid. Vi vet våra syskon på Sri Lanka. Och jag brukar, när jag talar om det, också vilja komma ihåg de som dog i Australien. De som har samlats för att fira gudstjänst i moskéer. Jag tycker det är viktigt att påminna om de som dör i olika typer av attacker mot judar. Alltså människor som i sin tro på Gud söker sig samman blir dödade i Guds hus. Ingen är större än den som ger sitt liv för sina vänner, säger Jesus, och anspelar såklart på sig själv. Men detta är inget bud till oss. Budet som vi får här just nu, den 19 maj i Lerums ekumeniakyrka, det är att vi ska älska varandra. Så låt oss göra det. Och låt oss påminna varandra om att när evangelium tydligt förkunnas, när glädjebudskapet om Gud som blev människa och som uppstod i Jesus Kristus förkunnas, då handlar detta om kärlek, vänskap och glädje. Amen.